Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då är det äntligen dags för avsnitt 44 av Bagge och Brobacke podcast 10.30. Det är onsdag den 23 mars. Och vi sitter här, jag och David Bagge. Välkommen David.
Tack.
Fåglarna kvittrar, solen skiner.
Vårkänsla i studion.
Ja, aktier går bra.
Oj ja.
Det har varit bra tryck, får man säga.
Det kan man verkligen säga.
Vi ska ju som vanligt dissekera marknaden här. Vi kommer in på, liksom, prata lite räntor och diverse sektorer och vad händer på valutamarknaden och så vidare. Mina, liksom, bara en första kortare summering är väl att just den här kombinationen, vi har ju varit inne och petat och skrapat på det här de senaste veckorna. Det var väl Time for Tech, var väl ett av avsnitten här i början av mars, och vi har pratat om extrem rädsla, vi har pratat om historiskt höga cashnivåer för institutioner, vi har pratat om det här potentiella benet upp, och nu har vi verkligen fått en stor studs. För mig börjar det likna mer och mer tecken på en bull market. Kommer in på varför jag tycker det. Och jag vet att du kanske är lite andra campet här, men oavsett så är det ju, det är svårt att förneka styrkan som har varit här nu.
Så är det. Den borde inte, alltså, oavsett vilket kamp man är, i alla fall för egen del, så tror jag inte att det är, alltså, totalt sett för första halvåret, tror jag inte är över, liksom, här och nu heller.
Nej, och det har vi både du och jag pratat om här. Sen blir det ju alltid så här och hur man ska spela saker och ting och liksom hur snabbt kan det gå vidare upp och ska det komma rekyler och liksom, kan det här vända på en femåring nu? Jag tycker framförallt på räntemarknaden börjar vi närma oss väldigt spännande nivåer. Så vi kommer in lite och prata om det senare då. Men vi har sett en ganska bred styrka generellt. Det är inte bara tech som går upp och det är inte bara value som går upp, utan igår tror jag både vissa techkontrakt och banker borta i USA stängde upp över 1,5%. Liksom. Mm. Så vi ser en bred risk on.
Ja, och det var vi lite inne på tidigare veckor, att liksom när styrkan väl kommer, så, för vi hade ju väldigt översålt läge i, liksom, value cykliskt också, bank och i tech, inte minst kanske, men att vi skulle se en ganska bred, liksom, och det ser vi ju. Just. Jag menar, du ser andelen bolag över så här 20 dagars glidande medelvärde, så det är ju spikes upp på dem. Och det är samma sak där man letar, liksom, divergenser, man börjar se svaghet i marknaden, det ser vi inte nu. Det måste ju till en rekyl för det innan, för att producera de här divergenserna. Mm.
Vad tycker du? Ska vi gå in på den berömda recapen?
Ja, vi gör det, va? Förra veckan var vi ingen som missade Fed, FOMC antar jag, utav våra lyssnare i alla fall. De höjde ju som väntat räntan med 25 punkter, men i övrigt var det ju faktiskt en ganska hawkish tillställning. Man sa att varje möte ett live-möte, det har man sig sagt innan då, men att man kan komma bli mer aggressiv i kommande möten. Nu i efterhand då, så har ju delegationen varit ute och pratat med marknaden, som man alltid gör efter de här mötena. Powell var ute häromdagen här och sa att det absolut kan bli, liksom, 50 punkters höjningar framöver. Och samtliga i delegationen börjar nu ställa sig liksom bakom den bilden. Så det är väl inte alls möjligt att vi ser en 50-punkters höjning i nästa möte i maj här då. Men i alla fall att man kommer vara mer aggressiv vid kommande mötena, även om man var lite försiktig vid den här då. Tittar man på deras dotplot som kommer ut då vid de här räntemötena, alltså deras ränteprognos, så ser ju samtliga liksom 16 ledamöter nu att det blir ordentligt högre räntor framöver då. Lite stort skifte kan man säga från i december. Fed är ju ofta lite sena på pucken då, men i december så var ju ingen i direktionen som såg en styrränta över 2,25 kommande året då. Tre månader senare så är det bara en som inte tror på det. Resten ligger på 2,25 eller däröver. Några ser dessutom 3,75 under 2023. Då. Så man har ju svängt liksom, ordentligt.
Det är som det är vanligt väl, då?
Ja.
Priset det är påverkar egentligen, åsikterna. Liksom.
Det är, tittar man liksom på tre månaders basis mellan möten så är det mest aggressiva skiftet vi har sett under den här tioåriga historiken som de här dotplotterna har kommit in då, eller har lanserats. Ser vi i marknaden pris med in 8 höjningar i år. Och totalt in i 2023 då, från idag då, så 10 höjningar då. Det som är intressant också det är om man tittar på deras prognos för andel arbetslösa i USA då, kommande, alltså 2022, 23, 24. Då räknar man att man ska ligga på 3,5% då, för 22 och att den också ska stå kvar där under 23 och 24 med litet upptick då på 2024 till 3,6 men de har ju ett uttalat mål Fed där de säger 4% arbetslöshet, det är en balanserad ekonomi då. Och då är det ganska intressant att de själva då tror att man kommer ligga kvar på 3,5% tre år i rad under en ordentligt utdragen tid då, vilket vore en onormalt tight arbetsmarknad vi sa då. Och ska man sätta det lite till historiken så började man ju då publicera den här typen av data, arbetslöshetsdata 1948. Så då, därifrån har vi haft 890 månader. Dyker vi in i siffrorna här. Men det är bara 5% av de här 890 månader som har sett en arbetslöshet på 3,5% eller därunder. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det liksom realistiskt att tro att vi helt plötsligt ska ligga kvar på 3,5% i tre år i rad här? Personligen så kan jag väl liksom ställa mig lite tvekande till den. Fed tror ju också att inflationen ska ner mot 2%. De har en prognos på 2,3% under 2024. Lite svårt att se liksom att båda de här prognoserna ska glida i mål på ett väldigt smidigt sätt liksom. Så att det blir ju, det kommer ju vara fortsatt liksom fokus på centralbankerna, speciellt under det här året då. Men som du sa, börserna reagerar positivt, short covering rally primärt, och då menar jag väl kanske inte bara att folk köper tillbaka liksom tidigare blankade positioner, utan att man också då stänger puttar som man haft på inför Fed och inför den OPEX-lösen, kvartalslösen vi hade i fredags. Det gör ju att optionsdeskarna måste då köpa tillbaka index då när de inte behöver hedga de här optionskontrakten i samma utsträckning som innan. Volatiliteten har ju kommit ner ordentligt sista veckan. Så vi har också haft en rätt bra CTA-aktivitet, vol target funds och så som ökar upp aktieexponeringen på fallande volatilitet.
Men lägsta där sedan 17 februari.
Ja, men de är ju långt ifrån liksom fullallokerade, så där har vi liksom en köpare i marknaden, och jag läste att CTAs kommer att vara köpare. Givet att inflationen inte spikar upp i närtid så kommer de vara köpare i en stigande börs och i en fallande börs. Så de kommer ju agera som köpare i marknaden härifrån då. Annars som du säger, långräntorna är rakt upp. Min värld är en overshoot, men det man kan säga är att det pressar ju flöden in i aktier. För vart ska du ligga? Aktier är ju en liksom bra inflationshedge, framförallt kanske i början. Sen kan man ju då hävda, fråga sig om vi är i början av en inflation eller inte. Men bonds är i alla fall skarpt neråt, vilket gör att du... Där tjänar du inga pengar alls. Där losar du bara pengar.
Jag brukar ju tweeta den där spidern mot TLT. Alltså S&P 500 prisat mot relativt mot 20-åriga bonds. Och den relationen har gjort en rejäl ny högsta nu.
Ja.
Och det är ju... det är klart, man får ju liksom ställa sig frågan då. Är att aktier är extremt attraktivt här eller är att obligationer är väldigt oattraktivt?
Ja.
Oavsett så kommer ju den relationen att stiga. Men historiskt så har den typen av rörelser i den relationen väldigt sällan kommit i en negativ marknad. Nu blir det ju lite problematiskt. Vi har haft en i princip en 40-årig nedåtgående trend i räntor, men det är ändå perioder under den 40-åriga nedåtgående trenden som räntor har stigit då. Så att och det här slår ju lite hål på myten om att stigande räntor alltid ska vara dåligt för aktier, för det har ju verkligen inte varit de senaste veckan här.
Nej, i alla fall, och det intressanta om man bara flikar in, det är ju att Nasdaq och som du var inne på, tech och tillväxtaktier med en ränta, långränta på 2,40 nästan i USA, ändå är liksom, det är inte det att de är lite relativt starka, utan de är ju liksom absolut starka och trummar på.
Men de har ju
duktigt.
Också blivit fullständigt pulveriserade
jämfört
med andra. Och det var väl det, jag stod ju i TV den 4 mars och sa liksom att, fick ju just den frågan också, men borde inte de här långräntorna påverka hela techplayet? Och det har för mig, jag liksom har ju undvikit tech sen jag drog igång min förvaltning förra året, men nu blev det väldigt attraktivt att köpa här i början av mars och i slutet av februari, och för mig handlade det mer om att det var väldigt tekniskt viktiga nivåer som försvarades, och framförallt det här sentimentspelet, att det var så enormt utbombat liksom. Över 50% av aktierna var ner, mer än 50% och så vidare, ingen ville ha tech, det var liksom ibland kanske man inte ska övertänka de här intermarket-korrelationerna, utan ibland är det bara ett risk-on-klimat. Saker och ting är, när saker och ting är extremt utbombat, du har ett så negativt sentiment och du hittar stöd, och då liksom blir det inte värre. I det här fallet, det var liksom kärnvapenkrig och allt skulle hända samtidigt liksom. Då får den här typen av rörelser. Ja. Sen ska jag ändå säga att jag tycker väl ändå inte att, om man blickar ut lite längre, så tycker jag ändå att saker som till exempel banker, materials, transports, vissa länder som är mer value-tunga, typ Australien och så vidare, ser ändå bättre ut än Nasdaq och S&P i den mån att de har konsoliderat mer i tid än i pris. Och det är ju för mig ändå ett styrketecken. Det ändå ser som en relativ fara för S&P och Nasdaq. Vi kan komma lite sen på hur vi agerat i portföljerna, men vi är ju fortfarande inte över den där 4500 S&P, utan vi handlas ju ganska exakt där nu. Och det har ju varit någon typ av lite bred skiljelinje för mig. Det som är positivt om vi tar då för Nasdaq är väl att vi har tagit oss över 350 US-dollar i QQQ. Vi är faktiskt uppe på 357 nu. Så där tycker jag fortfarande att det finns ganska så här bra nivåer, och det sa vi förra veckan också, bra nivåer att definiera sin risk på nedsidan och trada mot liksom. Vill dock inte se att vi tappar, så att vi skulle få en ganska stark nedgång här nu från 4500, eller att vi åker rakt igenom 350 med nedsidan. Det känns lite läskigare.
Det kan man flika in, jag läser ju en del liksom optionsrelaterade från de här spotgamma.com och så. De ser ju svaghetstecken i det här, de har ingen vy generellt på marknaden, utan de tittar ju bara på hur optionspositionering och optionsflöden ser ut, vilket är en bra verktyg och har i verktygslådan när så mycket, det handlar så mycket optioner runt om i världen, framförallt i USA de senaste åren. Men de ser då att det har stängts väldigt mycket puttar, men det har inte köpt så mycket kol de senaste dagarna. Så de ser ju att deras take är att man ska vara inställd på att det kan komma liksom att en nedgång är, om det skulle bli en nedgång här i närtid, den skulle kunna vara lite impulsiv, för att det är ganska mycket luft däremellan, för det är inte så många tar ju bort alla skydd liksom, så man har det bara i bakhuvudet då. Jag tror ju dock att en sån, skulle det komma in i nästa vecka, tror jag den är köpvärd för en resa in mot liksom början mitten av april då. Men som sagt, jag tycker att det är intressant med tech och tillväxt. Och det kan ju vara så att det är fler än en själv som drar slutsatsen liksom, att titta runt nästa hörn på huset. Att liksom, okej, vad går vi in i för värld? Ja, vi har åtstramande penningpolitik. Vi har en finanspolitik som inte alls lika expansiv som tidigare. Och som man hade under covid, i alla fall med alla stöden. Och att Fed är i början av sin åtstramningscykel, och att det kanske inte blir så där raketstora BNP-ökningar kommande 1-2 åren. Och då är ju frågan då, vad ska du ha om, för att då blir det ju då, du är ju ute efter tillväxt.
Mm.
Och så har aktierna då hamnat ner 50% säger vi. Så det krävs ju inte så mycket för att det ska liksom poppa upp.
Och även också om vi ska göra det lite enklare för oss att gå mer på prisrörelser och komma tillbaka till räntemarknaden. Nu är vi ju nästan där. Okej, vi är inte på 3% i US 10-year, men vi är ju liksom på 2-4.
Mm.
I obligationen så är det ju liksom, man skulle ju kunna hävda här runt liksom 2,6, 2,7 någonstans. Det är den där februari 2019 botten i US 10-year om man kollar på obligationen. Där möter ju liksom den stora månadstrendlinjen upp. Det är väl där vi skulle kunna få en botten där, och då skulle det ju kunna vara så att investerare redan nu börjar lasta över i tech, för man tror att räntor kommer vända där.
Ja.
Alternativt så får du en riktig flash i obligationen och ytterligare en spike upp i räntan, och att vi tar oss hela vägen upp till 3,25 som var toppen 2018 hösten, det var toppen 2011 våren, och att räntor vänder ner därifrån.
Mm.
Så det är väl på vad jag sitter, jag är ju, skulle ju gärna börja köpa på mig obligationer i första hand då, om vi håller den här liksom runt, om det skulle stanna upp här vid 2,7, bryter vi där, ska vi till 3, då kan vi lika gärna gå ner till det där stora stödet vid 3,25 liksom. Men sen då blir ju frågan, för de tillfällena, det var ju inte så att tech började gå bra sen när räntor vände ner.
Nej,
utan då kraschade ju marknaden.
Flöden ur aktier, ja, in i bonds.
Både våren 2011 och hösten 2018.
Exakt.
Så då vet jag inte om man vill liksom spela tech-tillväxttraden, eller snarare börja ladda på med långa bonds där. Liksom.
Ja,
för jag har ju sagt hela tiden att jag tror att räntor ska fortsätta upp. Men att det kan komma ett läge under det här året när vi vill börja köpa bonds.
Ja.
Och ja, det blir otroligt spännande och intressant att se.
Ja, där var man ju lite tidig på pucken. Så är det ju helt klart. Vi har ju en rätt bra spike i inflation och räntor och så vidare. Men jag tror ju jag tror ju att det är en overshoot vi ser här. Jag tror inte det går så jättemycket högre än 2,55-2,60.
Nej, det skulle i så fall vara det första stödet där då.
Ja.
Och luta sig mot. Och då ser du också att, du har ju sagt tidigare, då tror du att det är bra att vara säljare av typ bank och så vidare här i april när vi gör den vändningen.
Mm.
Och sen får man spela tech då.
Mm. Ja, jag tror det.
Ja. Ja, det blir spännande oavsett. Men sen kommer ju Europa in i leken också. Och så har vi tyska 10-åringen på över 0,5 nu.
Mm.
1% är där, om du tar från 92 och drar en rak trendlina ner, så är det där den större nedåtgående trendlinjen liksom definieras. Du kan gå ännu längre bak i tiden, men om vi ska hålla oss till den 30 års tidshorisont, det är ändå ganska mycket. Jag tror jag tweetade om det här morse också, liksom att när jag pratade om 1% i bunden förra sommaren, då var det lite så här, nej men det kommer inte hända liksom. Nu är vi snart där. Och det är fullt naturligt, för att har vi en 30-årig nedåtgående räntetrend, då får vi en recency bias. Och folk tror inte att det kan avvika, och vi kan ju faktiskt gå till 1% utan att den trenden är bruten. Så att ja, det blir helt klart
spännande. Men det blir ruggigt svettigt för konsument, och det är ju liksom till skillnad från 10-20 år tillbaka, så då hade du kanske mestadels bolån. Nu har du ju lån på varenda pryl mer eller mindre i hela hemmet, bilar och alltihopa.
Så ja, beror på.
Jo, men skuldsättningen i samhället är en helt annan.
Så är det.
Så att det finns ju en brytgräns någonstans där börsen kommer börja oroa sig ganska skarpt för stigande räntor.
Ja, och sen bara så här rent jätteenkelt, inte konstla till det, rätt attraktivt att få 3-3,25.
Nej, men
för en amerikansk 10-åring betta på att amerikanska staten är ganska attraktivt.
Ja, exakt. Och så har du liksom 1,5 i direktavkastning på S&P typ. Då har du dubbla från. Men bara kommer in lite på, om vi har pratat liksom CTA som en köpare i marknaden, så kan man ju kolla på buybacks.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så vi i Kina exempelvis, i tisdag så var ju Alibaba ute, fick ett bra drag i aktien, fortsatt på det och beslutat öka sitt buybacksprogram till $25 miljarder från 15. Samma dag valde ju också Börje Ekholm att lämna styrelsen i Alibaba för att fokusera på Ericsson, och det känns ju fullt rimligt med tanke på att han har lite stökigt på Ericsson nu.
Och de här, vad var det Foppa brukade säga? Så jävla lack på Börje.
Ja, jag har en annan story om Börje Salming faktiskt, men den behöver inte ta
nej, jag tänkte på, det var väl doma va? Börje var lack på
Foppa. Ja.
Skitsamma. Var det TV-pucken jag kommer
ihåg? Ja, en bra krogstory med Salming. Vi kan dra någon gång. Sen så, jo men de här aktieåterköpen ska Alibaba göra på två av dem, så man har 16 miljarder att fortsätta köpa för dem. Och tittar man på buybacks i USA så är nu 45% av bolagen på S&P 500 inne i sitt blackout window då inför rapporterna. I andra veckan i april så kommer det vara 100% av bolagen i blackout inför rapportperioden då. Och vad innebär det i flödesväg? Jo, att just nu är det $1 miljard om dagen som är minskat köptryck i marknaden då från buybacks. Och vid full blackout då så är det $4 miljarder som inte kommer köpas för som det gör idag då. I april. Och då är det ju mer, då försvinner ganska liksom hyfsat stor liksom latent köpare i marknaden. Och då kan vi ha lite wobbligare börs. Det skulle ju kunna sammanfalla med min egen tro om en liksom temporär topp i början mitten av april. Och då är det ju mer upp till då alla liksom systematiska strategier, riktiga köpare i marknaden. Inte bara de här vol, de är mer sitt kollektiv, men alltså riktiga köpare och fonder och så vidare att agera köpare när det här andra bidet försvinner. Och som vanligt då, Q1-rapporterna i april blir ju den stora grejen kanske för, om inte annat för svenska börsen då. Ska vi kolla lite yieldkurvor, det är rätt mycket fokus på nu.
Kan vi göra.
De inverterar ju liksom på löpande band en efter en. Och det där är ju lite intressant, för de signalerar ju egentligen ett stort policy-misstag från Fed här, att man tajtar rakt in i en downturn cycle. Sen kan man ju då diskutera huruvida policy-misstaget är att tajta eller om policymisstaget var att man var så pass loose under hela liksom 2020-2021. Det är en annan typ av mer filosofisk diskussion som vi kanske inte måste ägna en timme åt. De måste ju agera när inflationen är som den är. Tittar vi på femåriga bonds mot tioåriga så är de nere i negativt territorium. Det är inte speciellt ofta de är det. Det är de lite kortare är ju betydligt oftare de är nere och svänger under nollan. Men det är första gången sedan 2007 som det paret är inverterat då. Och det gick ju som det gick efter 2007 sen. Mm. Tittar vi på den som folk tittar mest på, som också är den som är mest trovärdig att förespråka recessioner, det är ju 2-10-åringen, det är den som folk tittar allra mest på. Så är den så senaste 6 gångerna så har den vid samtliga tillfällen då påvisat en recession. Det var ju även, den inverterade 2019 exempelvis. Och sen kom ju i och för sig då med coviden. Mm. Men det blev ju ändå en recession 2 år senare.
Sarve är ju lite i andra läget. Han är ju, det var inte så många dagar sedan jag läste en tweet att han ifrågasatte om det verkligen är en businesscykelsignal och snarare tror att det är liksom en inflations
ja, exakt.
Story.
Exakt. Sen är ju tajmingen på de här kan ju variera allt från 6 månader till 3 år ska man komma ihåg. Genomsnittliga när de har ju inte inviterat än 2-10-åringen ska man komma ihåg dem, men det är på 20 punkter ner och det från finns typ 150 punkter.
Du kan också hitta många exempel på när det har sett ut så här och inte har inverterat sen.
Nej, absolut.
Väldigt många. Så.
Men genomsnittligt är det då 18 månader att vi ser en recession om de kommer invertera, vilket de inte har gjort än då. Mm. Men det är intressant att hålla koll på. Marknaden behöver ju en story. Och jag skulle säga att det måste ju alltid finnas en rubrik varför det går ner eller varför det går upp. Och det här är ju en sån här, börjar det gå ner någon gång under vågkanten här, då kommer det en sån här liksom att lyftas ut upp igen. Liksom.
Men vad tror du, om vi ska ändå prata stories, vad tycker du om den här Breath Trust storyn som ändå många tekniker med mig gillar att kolla på? Alltså den här typen av styrka vi har haft nu i S&P och Nasdaq de här dagarna, det är historiskt något som händer i bullmarknader, och det är också väldigt ofta något som sker i starten på nya bulltrender. Då kanske vi inte pratar en ny bulltrend i 10 år, men liksom ett år framåt eller jag läste liksom i princip alla fall där man tittade på eller alla avläsningar, så var det så här, står S&P typ 20% högre ett år på ett års sikt liksom. Mm. Den breath trust signalen anses vara väldigt väldigt stark och signifikant för många tekniker. Mm. Har du någon syn där? Har du tänkt något på det?
Nej, inte mer än att jag är positionerad för uppgång och det får gärna gå upp så mycket som möjligt på kort tid, eller på säga. Men då skulle ju typ en kille som typ, vad heter han på Twitter, David Hunter exempelvis, ser ju S&P på 6000. För att sen gå ner till 2000 ska man ju flika in då. Men det är klart det är
liksom, han är 20% uppsida härifrån.
Ja. Och sen typ 85 nedsida eller 80, men det är klart att liksom det är ganska liksom ordentliga liksom, han kanske är den största outlinen liksom. Men visst kan allt liksom hända. Det kan ju vara så att vi liksom det ångar på här nu och folk får riktig panik liksom in i marknaden.
Ja, men den indikatorn bygger, och det finns massa versioner av det, men den indikatorn bygger ju just på liksom just hur money flows vänder om och du får den här snabba vändningen av flöden och uppgång och liksom att till skillnad på vad många vill hävda då, att de såna här starka uppgångar alltid sker i bear market, så är det snarare så här nya bullruns börjar liksom. Så jag tycker ändå man kan ha med sig den och luta sig mot också. Det ska bli intressant att se om vi får lite follow through. Jag tror på OMX så är det väl ganska tydligt 2200 som blir väldigt väldigt signifikant för mig ändå.
Ja, det är en gammal.
Det var stödet från liksom april 2021 fram tills 17 februari 2022. Sen bröt vi under den, drar liksom 300 punkter rakt ner och nu är vi tillbaka där och liksom handlas 30 punkter under. Så jag tror, tar vi tillbaka den nivån liksom. Enormt styrketecken, tycker jag ändå.
Jag tror ju att kommande månaden blir mer volatila kanske än vad alla tror. Men på inget sätt en rekyl, oavsett om den kommer i närtid eller om den kommer om 2 veckor. Det är så pass många som ligger utanför marknaden. Så att får du en rekyl på ett par procent, den kommer ju köpas. Så är det. Så jag tror fortfarande rekyler i närtid är ju köpvärda. Liksom. För att det är så många som är utanför marknaden. Och som vi pratade om förra veckan, sentimentet är ingenting som ändras liksom på 1-2 veckor till alla, att alla är iberbull. Paintraden är ju upp generellt i marknaden. Även om en del då liksom, Credit Suisse exempelvis förra veckan höjde ju aktier till övervikt igen då, framförallt på Kina. Den gjorde man genom att öka upp i Kina och i USA.
Där får vi prata lite om Kina också. Alltså, jag tror rörelsen i K-Web och så här, China Tech, det är ju så här 12 sigma event. Ja. Det ska ju liksom inte komma och prata om effektiv marknad liksom. Det ska ju inte kunna hända.
Nej.
Och svansarna nu. Och sen är det jäkligt intressant också kinesiska liksom, att man slår på stora köptrumman, att det vänder, om vi kollar på HSI Hongkong, att det vänder precis på topparna från år 2000.
Ja.
Och det var även en botten februari 2016. Så nu har vi ju reverserat i princip hela den här månadens rörelse.
Ja.
Du vet, börjar den här månaden bli grön nu, vi har några dagar kvar. Då är vi tillbaka över det där stödet liksom vid 22 000. Det har ju varit ett drag på Nasdaq och Wall Street att Kina har gått så dåligt. Om nu Kina trycker in den största svansen i månadsgrafen den har gjort, vad jag kan hitta historiskt. Ganska bullish.
Nej, den expo var mot Kina var ju lite trött här för någon månad sedan. Men,
så lite ledsen
nu,
ut.
Men nu ser det ju bättre ut, kan jag säga.
Ja, nu står den.
Klackarna i taket, ja exakt. Och svajar.
Nej, men skämt åsido, där är också så här, ganska mycket bra nivåer att definiera sin risk ifrån om det nu är liksom, om det där var en ultimat kapitulation. Vi kommer ihåg hur liksom oljan såg ut i våren 2020, det vände liksom, när du får den där typen av brutala stickor, du kan hitta den, tror vi nämnde det förra veckan också, om du kollar på Eurostox, då har du på DAX, brutalt långa stickor för att sen reversera på månadsbasis. Och nu tar vi då exempel DAX då är den grön på månaden. Den är plus den här månaden. Liksom. Mm. Samma sak med Eurostox. Det är ju ändå definitionen av ultimat kapitulation på något sätt.
Jag hade med DTV när jag var med i Börsmorgon i måndags. Jag hade med en långsiktig månadsgraf på världsindex. Det är ju så att det är ju inte alls, vi har sett vid 4 tidigare tillfällen bak till från 1999 är ju att toppbyggen som jag tror vi är inne i här, jag tror inte att det var botten på globala börser vi såg i mars för kommande 12 månader i alla fall, så tror jag att så är det ju i shopping, det är ju många som tar liksom otroligt många månader och det kommer ju vara väldigt många som under den här tiden svänger både bullish och bearish liksom, för att det är ganska stora drag åt alla håll här. Men jag tycker att det kan vara lite bra ibland att zooma. Ofta sitter man och tittar liksom på betydligt kortare tidsperspektiv. Och för egen del så kan det vara bra bara ibland, inte varje dag, men ibland zooma ut lite och sitta hur det ser ut på riktigt långa.
Nej, men det är ju något av det viktigaste jobbet jag gör. Och det är att kolla efter månadsstängningar. Liksom.
Ja.
Du måste ju ha den kartan klar. Bitcoin är över 42 000 också.
Ja.
Och om du kollar på ADX så är det ju extremt lågt värde nu. Alltså average, det är inte average to range, men det är någon så här, det mäter trendstyrka.
Ja, exakt.
Och när den är så låg så ska det, det är lite som när, alltså när volatilitet är ihop sig, så ska det komma en fet rörelse. Och kommer du ihåg hur det såg ut vid 10 000? Vi hade många veckor av konsolidering kring den nivån och har haft ganska mycket konsolidering här kring 41 000.
Ja.
För mig är vi över 41 000 och mer det här liksom negativa sentimentet om det här ska röra sig explosivt, då är det ju på uppsidan och då ligger vi ytterligare en pusselbit på hela risk-on-narrativet för att om bitcoin rippar rakt upp härifrån, det är ju inte en risk-off-trade liksom på något sätt.
Verkligen inte.
Tillsammans med att dollarn har gjort en ganska, nu man har ju suttit och så här, fan är det dags för dollarn att gå ner nu? Och mot yen så går den ju verkligen inte ner, då går den ju upp, men då är ju också dollar yen en risk-off-trade. Men mot mycket annat, mot euron, mot pundet, framförallt mot australiensisk dollar. Australiensisk dollar mot amerikansk dollar handlas till högsta nivån sedan oktober 2021. Och det är ju historiskt. Aussie-dollar är ju ingen risk-off-valuta direkt.
Nej, och det är alla länder som är råvaruproducenter generellt. De ser ju en starkare valuta.
Absolut, här. Absolut. Och du kan även se på australiensiska börsen att den har ju också, den tog ju det här raset ganska mycket bättre och ser också stark ut och söker sig upp mot tidigare toppnivåer.
Tittar du hemma på det, Boliden, SSAB, Lumi, det var ingen ras direkt.
Du vet, tvärtom. ASX, alltså australiensiska börsen, är 3,3% från all time high.
Ja, nej det är inte... Det är, men även S&P, vad har vi upp till där då?
6,6.
Ja.
Jag tycker ändå det finns ändå mycket mer motståndsnivåer där. Alltså typ som du har 4500, jätteviktig skiljelinje. Du har 4600 ovan där vi fick en dubbeltoppar i februari liksom. Så att man ska inte skriva av, tycker jag, boomer value-traden ännu. Med tanke på att de indexerna har ändå konsoliderat betydligt mer i tid än i pris då.
Men jag tycker att var det någon gång här i mitten av mars när vi sa att ett drag uppåt skulle kunna tas hela vägen till februari högsta.
Ja.
Det är en bit kvar till för OMX exempelvis då. Men det är inte sådär liksom... Alltså, S&P känns ju ganska otroligt.
Liksom, men också OMX liksom. Nu är vi på 21,70 här och det är väl fyra dagar i rad nu som vi går lite sidled här.
Ja, det är inte ens jättemycket senaste dagarna.
Men samma där, räcker med en spike upp på liksom 30, 40, 50 punkter, då är vi över det där stödet igen. Mm. Och det är ju bara så att det är liksom den typen av reversals måste man ju ändå liksom...
Man kan ju säga så här också, om man sitter som trader och har tänkt att ha liksom lägsta nivån som stopploss ner på 1900.
Den är ju tajt.
Då när man har lite större spann om man skulle ha det då. Då är det ju verkligen helt ingenmansland här nu. Det är lika långt upp till gamla all time high som det är på hela vägen ner. Då. Det är 300 punkter åt varje håll. Så att det blir ju liksom, det är inget så här. Det är därför jag liksom, vi köpte rätt mycket optioner och så. Liksom,
men ska vi ta det vad vi har gjort kanske?
Ja, det kan vi göra.
Du får börja, min vän.
Tack. Ja, det har inte varit så jätteroligt. Liksom, jag tycker det är roligast på börsen när det händer mycket grejer. Och när man har tagit positioneringen för att det skulle ha en bounce och det går upp, så gör jag inte så jättemycket. Vi har stängt lite puttar. Vi köpte calls under mars här. Fick in en väldigt bra POMX på 19-17 nivån exempelvis. Men vi ställde, det var ju rätt dyrt, vollan var ju väldigt dyr. Så vi ställde några puttar både på OMX och på S&P. Den på S&P har vi faktiskt kvar, men vi har stängt två stycken på OMX bara för att dra bort risken lite grann. Jag har inte gjort egentligen någonting i aktieväg. Köpte ju på liksom, framförallt ökade upp i amerikansk som Spotify, Facebook och ARK ETF:en för 2 veckor sedan. Har gått fantastiskt bra. Inte släppt dem än. Tror att det finns lite kvar att ge där. Inte gjort så mycket överhuvudtaget på liksom aktiefronten, utan det är derivaten som vi... Men där, vi har en hel del som går till lösen i juni. Och får vi ett drag upp till då i början, mitten av april, så kommer vi liksom släppa dem. För skulle få down nedställ under maj, vilket jag personligen tror är ganska troligt, så då är det inget tidsvärde kvar den där sen. Så att det, vi kommer sikta på att ta hem lite sånt som är lösen i juni här i, om en 2-3 veckor ungefär.
Just det.
Är vår gameplan. Men i övrigt har vi inte liksom gjort så där. Vi har varit på en del spännande möten, lite andra typer av investeringar. Så det har varit en väldigt otroligt rolig vecka liksom, som inte bara kretsar kring börs.
Jag förstår. Nej men det har varit riktigt bra där att köpa tech i liksom i blodbadet där. Och sålde ju råvaror, men det berättade jag om ju sist. Och nu i fredags på stängning så tog jag ändå hem vinster. Jag låg ju drygt 85% allokerad mot aktier. Och jag har ju en logisk strategi, så att det var ju ändå ganska mycket. Så att jag stängde ut 25% av dem. Så jag är kvar med 60%. Och då var det mycket av tech-kontrakten som jag sålde inte helt, men jag liksom tog av mycket.
Ja, men fullt rimligt efter det uppstället.
Ja, alltså. Och liksom, jag tror jag har ju nu gjort mer än halva årsavkastningen redan i år. Ja. Ligger på all time high. Ser bra ut sen jag drog igång. Spör alla konkurrenter, både på räntesidan och hedgefonder och OMX också och sådär. Ja. Så att sen så tror jag liksom fortfarande att man får vara liksom agil, och skulle vi se liksom att säljare kommer in ordentligt här vid 4500, 2200 på OMX, eller då kanske man får omvärdera situationen. Och jag är fortfarande så här att jag tror att det blir ett läge att köpa bonds i år, och som jag pratade om innan, och jag är inte så säker på att det kanske är ett läge där man vill vara fullsmetad i aktier om vi får en sån här snabb, för det är väl det läskiga, det är ofta det största missförståndet kring räntor, tycker jag, att det är den där snabba ränteuppgången och så får du en stor reversal. Den kan bli ganska liksom jobbig, men så länge det här fortsätter upp, jag tycker ändå de här breath trust signalerna vi har fått nu är, alltså de historiskt är extremt starka signaler. Det går liksom inte att gå emot den. Visst, allt kan ju hända, och det här kan ju vara en bear market studs eller bear market, men svårt att gå emot de historiska datapunkterna ändå. Det är väldigt, väldigt ofta nya bullruns börjar så här, och som jag sa, typ ett år senare brukar alltid i princip vara upp 20% när du sett så här starka dagar i rad. Så att har också fortsatt kvar allokering mot metaller som jag tycker fortfarande ser starkt ut, framförallt basmetaller då. Så jag tror att koppar kommer faktiskt bryta upp mot nya högsta. Det scenariot finns fortfarande i korten, så base metals och koppar är kvar. Så att, lite reducerad aktiepositionering håller liksom koll på vad som händer här. Men jag tror att vi, speciellt om vi tar ut de här tidigare, om vi hoppar in. Liksom, industrials är redan långt upp i intervallet. XLF-banker är inte långt från all time high. Om nu även tech börjar liksom verkligen klösa tillbaka viktiga nivåer och S&P liksom tar ut 4600, då har vi nog ett all time high här om inte allt för länge liksom. Det är väl så jag ser det.
Läge att stänga callsen där.
Ja. Och jag är inte sen för att öka i emerging markets och Kina. Jag har ju inte jättemycket där. Det är ett par procent av boken, men med tanke på den här reversen och om du kan försvara de här då gamla stöden, samma sak där. Jättefina nivåer att liksom trada mot. Och jag menar, att man brukar säga don't fight the Fed, men don't fight the PBOC har ju också varit en ganska bra strategi.
Den har varit, nej men generellt så, jag tror att Kina med den, det har ju, men folk har ju sålt Kina i ett års tid liksom, och nu kommer en väldigt stark reversal på uppsidan, otroligt stark. Och det kommer ju på nedställ i Asien, så kommer det ju komma in flöden i Kina härifrån, det skulle jag tro. Speciellt om USA börjar liksom vackla, för USA har ju varit ett safe haven hela året egentligen, inte minst utifrån kriget i Europa liksom, där flöden gick rakt från Europa till USA då. Sen har ju Europa studsat bättre då, men det var ju väldigt översålt läge. Titta vad Morgan Stanley, man kan flika in någonting annat.
De är mer bearish va?
Ja.
Men de flesta andra.
Ja, framförallt han Word Wilson, deras Mike Wilson aktiestrategen.
Det kanske för sig, om man kallas Word Wilson så kanske...
när han byter till Bull Wilson, då ska jag sälja allt. Nej men de har en modell, en cyklisk modell på expansionsfas i ekonomin då, eller en kontraktion. De är inne på att just nu är vi då i en expansionsfas, men deras indikator enligt dem själva då, borde pika inom 2-4 månader och är då i en downturn då 5-10 månader från idag då. Så det kan vara lite intressant att se hur det blir med det. Men det skulle ju väga in i min egen bild i alla fall då. Att det kanske inte blir så där jätte... Det är generellt så kommer ju... Syns det inte i Q1-rapporterna redan, det kanske inte gör, för det har gått så pass fort med råvaruppställ och så. Många har ju på liksom hedgar när man köper in långa kontrakt. Man kanske fortfarande köper in råvaror rätt billigt till producerande bolag och sådär. Men går vi fram i Q2-rapporterna, då skulle jag bli förvånad om det såg sådär jättebull ut. Liksom. Om vi har den här typen av råvaror och så fortsatt, så skulle jag svårt att se att det skulle vara sådär jättebull för en del, framförallt en del verkstadsbolag och den biten, inköpare av råvaror. Så att jag tror att hösten, som jag sa i DTV, jag tror att hösten blir en sur tillställning då. Men att vi generellt borde, med sentiment, positionering och allt sånt, totalt sett borde hålla i en uppgång. Får se hur mycket mer den blir från i dagens nivå, men innan vi ser ett stort nedställ så borde det egentligen hålla fram till liksom i sommaren en gång. Så det är väl min gameplan jag har i huvudet, så det kan vara ganska skön sommar att lasta av lite risk i så fall från solstolen. Och det är ju det. Är det en bear market bounce eller början på något större? Och det är väl därför som vi också ser en hel del vitt skilda åsikter i marknaden.
Och ska vi kolla, jag gillar ju att kolla på saker och ting i den relativa världen. Och i den relativa världen så säger ju TLT mot small cap att den relationen bryter ner nu. Så det stödjer ju fortsatt aktieklimat. Vi pratade redan om SPY mot TLT, stödjer fortsatt aktieklimat. Du har high beta versus low beta som har studsat där den behövde, och där den har studsat liksom, ja, egentligen vi har konsoliderat i den relationen sen januari 2021. Och den studsade på botten och ser ut att vilja bryta upp mot nya högsta. Du har high yield mot IEF bonds, alltså mot 7- och 10-åriga, som också studsade exakt där den behövde och ser ut att vilja bryta upp över en topp som liksom har agerat topp väldigt, väldigt länge. Så det är ju roligt att vi ända egentligen sen vi drog igång den här podden har varit i någon typ av stor konsolidering i många utav de här risk-on, risk-off-relationerna.
Så är det.
Och det...
OMX är väl ute på samma nivå dessutom?
Ja, exakt.
Alltså det är inte jättestor skillnad i alla fall från april
förra året. Ja, exakt. Jag tror vi drog... Var det i mars vi drog igång? Eller? Jag kommer inte
början
ihåg.
Av april tror jag.
Ja, då är vi ju faktiskt precis lite under det. Så att...
Vakna upp sen efter ett år.
Jag drog igång med förvaltning där 8 mars. Och det är väl, ja. OMX är väl någon procent upp sen dess.
Ja.
Men det är återigen så här. Det är ju inte en full out bear market. Men det är heller liksom... Ja, det är ju definitivt sideways, choppy, messy, frustrerande. Och det har vi väl liksom verkligen märkt här.
Ja, loggade du ut från din depå i, som ägare av indexfonder och loggar in igen ett år senare, så kan man ju då tycka att det var ett väldigt lugnt och skönt år. Inte ens någonting liksom. Ja, då, inte missa någonting.
Då har man inte kollat på kurvan.
Nej, exakt. Det var både betydligt över och betydligt lägre under tiden. Ja, nej, annars så har jag inte sådär liksom jättemycket att komma med. Jo, jag ska nämna något om, det är ju rätt mycket snack om dödskors nu när på S&P här. Det är, folk gillar ju att skriva sånt där.
Ja, men det är ju sådana som typ aldrig kollar på teknisk analys annars, och så läser de om dödskors. Och det är väl, gör man jobbet och kollar på datan, så är väl dödskors... Det var någon som skrev det lite komiskt. Jag tror Gabriel twittrade det. Det har förts bort 11 av de senaste 2 recessionerna.
Ja.
Så det implicerar alltså att det är ju väldigt många falska signaler. Det är kanske är det du ska prata om.
Ja. Men nu behöver jag inte prata om det. Nej, men när man har haft det här på S&P, så i snitt då, på 12 månader, så står börsen då 13% högre. Så att det är liksom alla som skräms med den typen. Vi har ju dock haft då, det finns 2 stora outliers i det här. Mm. Och det är då 2007.
Ja.
Och det är år 2000.
Mm.
Då gick börsen ner ordentligt efter dem. Men annars, alla andra år då, sedan 1990, är på plussidan.
Och det är rätt lustigt också, för vi pratade ju om de här rekordnegativa sentimentsläsningarna här i senaste poddarna. Och samma där, att du har ju alltid varit en väldigt bra contrarian-signal att köpa, utom vid 2 tillfällen.
Ja, det är de
2000 och 2007. Så då får man ju ställa sig frågan nu. Är vi i ett 2000 eller 2007? Eller tror man att vi är i ett annat klimat, som det oftast är då?
Ja, jag tror inte
att det är ändå outlier events. Eller liksom, det är ändå... Du har ju statistiken emot dig, så att säga. Ja, du bettar på 2000 och 2007 scenarierna.
Tar man 2000, så hade vi en IT-krasch. Det var en helt annan värdering i marknaden generellt än vad det var nu. Tar man 2007, tror man på det scenariot, ja, då tror man också på en ny finanskris då, där världen i stort sett brinner upp. Och det, jag har ju någon bild liksom däremellan. Jag ska ju liksom, när jag pratar liksom en bear market, höll jag på att säga, men liksom en stor konsolidering kommande år, så ser jag liksom så här S&P 3 och 6 liksom. Det är ingen jätte, det är en 20% ner sen, 25% ner sen toppen. Ja. Liksom.
Men också så här banker,
jag ser 50% ner.
Ja. Men banker, liksom, amerikanska banker återigen blir lite tjatigt, men handlas ett par procent från all time high.
Mm.
Det var inte direkt så det såg ut 2007, utan bankerna började ju toppa ur mycket, mycket tidigare.
Ja, ja, exakt.
Så att det är ju, ja, jag vet inte, om vi nu går upp och tar ett rejält kliv upp i bankerna över den här 2008-toppen där vi cirkulerar nu, då ska vi inte ha en ny finanskris, va? Då borde ju banker handlas neråt.
Bankerna är ju inte alls så mot, om man jämför med tidigare, så har man ju en helt annan kapitalisering. Lärt av historien. Liksom. Det finns en helt annan regulatorisk ramverk för bank nu, ju som det inte gjorde 2007. Liksom.
Mm.
Så det ska nog mycket till innan det blir...
Ja, slut på killgissningen nu. Ska vi stänga ihop den här podden?
Vi gör det.
Du, tack David.
Alltid vi fortsätter killgissa nästa vecka.
Kul att ni lyssnar. Kul att ni hör av er. Lite gladare sentiment, det är roligt.
Mm.
Men ta hand om er och tänk på risken, för det är lika snabbt som du kan gå upp kan du vända ner också, så.
Jajamän.
Håll koll och ta hand om er. Ha det
lugnt.
Tja, hej.
Hej. I've been dancing in your rain.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.